Some days call for some oomph to amplify your everyday look. Like when you want the look of false lashes without the extra effort. Reach for Thrive Cosmetics Liquid Lash Volumizer Mascara. Or when you want all eyes on your smile, keep Empower Gloss Ultra Glossy Lip Serum in your bag. It's a burst of 24-hour hydration that smooths like a serum, shines like a gloss, and can be worn sheer or layered. You'll also look and feel your best with Thrive Cosmetics. Plus, every product is 100% vegan, cruelty-free, and made with clean, skin-loving ingredients that work with your skin, not against it. And for every product purchased, Thrive Cosmetics donates to help communities thrive. So every time you use your favorite Thrive Cosmetics product, you're helping communities you care about too. Amplify your everyday. Go to thrivecosmetics.com/shine26 for an exclusive offer of 20% off your first order. That's Thrive Cosmetics, CAUSEMETICS.com/shine26.
Hej och välkommen till Mordmysteriepodden. Idag är det jag, Joanna, som sitter här själv och ska presentera ett fall. Det har blivit lite konstigt när vi har planerat det här och vi har inte fått ihop våra scheman innan jul. Så det blir bara jag idag och jag tror att nästa gång så kommer ni få höra Saras ljuva stämma. Men idag så fortsätter vi nedräkningen till jul och glad andra advent på er. Förra veckan så berättade jag om Cecil Preston som blev mördad av sin man den 25 december 2011. Och när jag har researchat andra fall så just de fallen jag intresserade mig för har varit på exakt samma dag, alltså den 25 december 2011. Jag har aldrig tänkt att det finns mord på julen. Jag vet inte varför. Klart att det mördas människor varje dag, tyvärr. Jag vet inte om det här har varit en onormal, våldsam julhelg då 2011. Eller där egentligen är en hel uppsjö med massa mord. Och det var bara några stycken som jag intresserade mig för som bara råkade vara på samma dag. Men det gjorde mitt jobb lite lättare, tragiskt nog. Idag så ska vi till Grapevine, Texas. Och när jag researchade detta fallet, jag förälskade mig i denna staden. För att det är en stad som har kvar sin äldre charm som bara lite mindre städer kan ha. Och Grapevine är känt som The Christmas Capital of Texas, alltså julens huvudstad i Texas. Och jag älskar julen. Jag tänkte säga mer än något annat. Men jul och Halloween är mina favorithögtider. Speciellt julen. Den är otroligt speciell och magisk för mig. Så det här är en stad som jag blir lite glad av att se. Dock fallet är inget jag blir glad av. Den 25 december 2011. Vi är tillbaka på 2011. Så bröts Grapevines lugn och julidyll när ett samtal till 911 där man hör en svag mansröst på andra linjen som säger väldigt tyst "Help me, help me." Larmcentralens telefonist försöker få mer kontakt med personen och undrar om personen behöver en polis eller en ambulans. Men personen pratar så tyst och otydligt att man inte kan tyda vad han säger. När man inte får mer kontakt med personen så spårar man samtalet och det kommer från en hemtelefon så att det är lätt att spåra adressen. Så man skickar ut polisen till adressen, fall i fall. Det kommer fram till huset och utsidan ser normal ut. Det är ett lägenhetshus på bilder som jag sett så ser det ut att vara tvåvåningshus och det ser inte ut att vara många lägenheter i det huset. Polisen knackar på dörren. Det är ingen som öppnar och där är inga ljud som kommer inifrån lägenheten. Men det är juldagen, så familjen som bor där kan mycket väl vara iväg och fira julen någon annanstans. Och att det kanske bara har blivit något fel i samtalet eller att det var ett prank. Men för att vara på säkra sidan så kollar polisen in genom fönstret. Bara för att vara säker att det inte är någon där inne som behöver hjälp. Polisen tittar in genom fönstret och ser ett par ben. Han går till ett annat fönster för att kunna se in från en annan vinkel för att se om han kan se mer. Då ser han att det ligger fler än en kropp i rummet och ingen rör sig. Polisen går in i huset utan någon husrannsakan. I vanliga fall får inte till exempel polisen gå in i andras hem för det bryter mot den fjärde grundlagen som skyddar människor ifrån oresonligt sökande och beslagtagande av deras egendom. Eller som det heter här, olaga intrång. För att polisen ska kunna lagligt gå in i någons hus så måste det som bor där tillåta det eller att en domare har beviljat en husrannsakan. Nu var det här lite speciellt så då går det under något som heter exigent circumstances eller på svenska brådskande omständigheter. Så då kan polisen bara gå in om de bedömer att de måste ta sig in för att det är någon där inne som behöver hjälp eller det är ett brott som har hänt så de måste ta sig in för att göra sitt jobb eller hjälpa någon. Och jag vill också tillägga att polisen kan inte bara göra detta hur som helst för då tror jag att man kan anmäla polisen om de skulle ha gjort det olagligt och då får en domare fattat beslut om det var giltigt eller inte giltigt att använda exigent circumstances. Men tillbaka till huset och polisen går in och de möts av en bizarr scen. Det kommer in i ett julpyntat hus som borde innehålla glädje, kärlek och familjesamhörighet. Men bland allt det juliga och upprivet julklappspapper efter att klapparna har öppnats den morgonen så ligger där 7 döda personer. Man vet inte än vem de är, men det är i alla fall 2 män i medelåldern varav en av männen är utklädd till tomte. 2 kvinnor i medelåldern, en kvinna i 20-årsåldern och 2 tonåringar, en tjej och en kille. Man misstänker att mördaren är kvar i huset. Antingen är det en av de personerna som ligger döda i huset eller kanske så kan det vara att någon gömmer sig i huset. Men det kan man konstatera ganska snabbt när man kollar igenom huset att det fanns inte fler i huset förutom de här 7 som ligger döda. Polisen spärrar av och går runt och frågar grannarna och ingen har hört 1 pistolskott och ännu mindre 7 stycken. Vilket borde ha varit omöjligt att missa. Polisen får ingen klarare bild av att gå och fråga grannarna så de kontaktar larmcentralen och ber dem ringa tillbaka till numret som ringde in och sa help me, help me. Larmcentralen gör det medan polisen står i huset och mycket riktigt så börjar telefonen i huset att ringa. Men trots att man har kommit fram till vilken telefon som samtalet gjordes ifrån så vet man inte om det har varit ett av offerna som ringde eller mördaren själv. Men telefonen som är en hemtelefon, en landline eller en fast telefon kanske man kallar det, står på kvinnan som också hyr lägenheten och det är den 55-åriga Fatme Nasrin Ramati Yastanpana. Och när polisen kollar igenom personernas körkort och ID-kort så ser de att Fatme är en av dem som ligger döda. Man lyckas också fastställa de andras identiteter på samma sätt. Och det som är döda i huset är Fatmes syster Sore Ramati, 58. Hennes man Mohammad Hussein Sarey, 59 och deras dotter Sarah Sarai 22. Samt Fatmes son Ali Yastanpana 14 och hennes dotter Nonna Yastanpana 19. Samt Fatmes man som hon var separerad ifrån, Aziz Yastanpana 56. Det är Aziz Yastanpana som är mannen i tomtedräkten. Och det är bara Fatme och hennes barn Ali och Nonna som bor i lägenheten i vanliga fall. Det är redan svårt för polisen att försöka förstå vad som har hänt i huset och vem den skyldiga är. För att göra det ännu mer förvirrande så hittar polisen en pistol i Aziz hand. Har han använt den för att döda de andra i huset eller har han använt den för att skydda de andra? Och sen har vi Mohammed Sarai som sitter död i en fåtölj. Även han har en pistol i handen. Har han använt den för att döda de andra eller har han använt den för att skydda dem? Eller har de gjort det här tillsammans? Det ironiska i det hela är att Grapevine, det som är känt som The Christmas Capital of Texas, där man har över 1400 olika julevent i de 40 dagar som leder fram till julen. Alltså här tar man julen på väldigt stort allvar. Och så får de nationens största julmassaker i sin stad och fallet hamnar på Grapevine polisens bord. Den här historien exploderar inte bara i USA utan även i resten av världen. För att höra om en familj som blev mördad mitt under julfirandet är chockerande och väldigt intressant. Och att polisen dessutom hade väldigt svårt att luska ut vem mördaren var gjorde inte det mindre intressant. Polisen kollar igenom alla mobiltelefonerna och Sara skickade senaste sms:et 11:15 och help me samtalet kom in 11:34, så man är säker på att mordet skedde någon gång under de 19 minuterna mellan sms:et och larmsamtalet. Saras sista sms var till en kompis där hon skrev: "So we are here. We just got here and my uncle is here too. Dressed as Santa. Now he wants to be all fatherly and win father of the year because he fucked up before." Och om Sara kunde svenska så hade hon skrivit: "Så vi är här. Vi kom precis och min morbror är också här. Utklädd till tomten. Nu vill han vara en pappa igen och vinna årets bästa pappa fast han har förstört det." Det kommer fram att Ali hade ringt sin kompis 12 minuter innan man tänker att han har dött. Så jag antar att detta samtalet gjordes senare än Saras sista sms. Så då mellan Saras sms och larmsamtalet. Han ringde då till sin kompis och önskade god jul och han lät precis som vanligt. Så just då var det i alla fall ingen fara. I alla fall inte som han visste om eller kände av. Man frågar de som känner Aziz och Mohammed och ingen kan tänka sig att någon av dem hade kunnat göra något sånt här. De beskriver dem båda som snälla, icke-våldsamma och till och med två av de bästa människorna de har träffat. Det gjorde inte det lättare för polisen, men inget i detta fallet har varit lätt. Man har fortfarande problem att få ihop pusslet. De två som de misstänker i nuläget är båda döda. Båda håller ett vapen och båda är väldigt omtyckt av alla som känner dem. Är det någon helt annan som Aziz och Mohammed har dragit pistolerna för att skydda sina familjer ifrån? Polisen luskar vidare. Och det kommer fram att Nonna, Fatme och Aziz dotter hade en pojkvän. Eller i alla fall en kille som hon gillade väldigt mycket och umgicks mycket med. Hennes kompisar gillar inte honom för han var en loser helt enkelt. Och hennes pappa tycker inte alls om honom. Killen i frågan hade blivit gripen och någon var den som betalade för att han skulle bli släppt. Den detaljen att han då blev gripen eller hade blivit gripen samt att han var äldre än henne och hade hoppat av high school var en mer realistisk bild på vem som kanske har legat bakom detta. Kanske han ville skrämma familjen och något gick fel eller han ville hämnas. Polisen förhör honom och han har ett alibi. Han säger att han har varit hemma hos två av hans vänner vid tiden av mordet. Han har också messat Nonna för att försöka få tag i henne så polisen kan se vilken telefonledningsstolpe som har pingat hans telefons aktiviteter och det hjälper dem att se att det stämmer att han har varit i det området han har hävdat att han har varit i. Alltså där hans kompisar bor. Och hans kompisar verifierar att han har varit med dem vid tiden av mordet. Så vi är tillbaka på ruta ett. Polisen får in lite information från en som kände Aziz och Mohammed och berättar att svågrarna var väldigt nära varandra på gott och ont. De brukar säga till sina familjer att de skulle ut och fiska, men egentligen så var de iväg och var med prostituerade. Något som går emot egentligen allt som de stod för och förväntade sig av andra. Mohammed hade avslöjat för sin fru Sore att Aziz gjorde det här, men han sa inte att han också är med på det, eller att han gjorde samma sak. Mohammeds svek mot Aziz skapade en stor spricka mellan svågrarna som skulle bli svårt att reparera. Aziz var en väldigt framgångsrik businessman med betoning på var. Han importerade saker från sitt hemland Iran och sålde det i en butik i Texas. Men när det blev sanktioner och stopp på export och handel med Iran som USA, EU och FN beslutade om för att Iran inte gick med på att vara transparenta och gå med på villkor som länder ska gå med på gällande deras kärnvapen. Detta gjorde då att Aziz inte kunde köpa in grejer då till sin butik och det gjorde att hans företag gick helt under. Han försökte att rädda det med att ta andra jobb, men det gick inte lika bra. Han var inte lika bra och framgångsrik på de jobben som han sen fick. Så familjen Yazdanpana gick från att ha ett bra liv utan ekonomiska svårigheter till att behöva sälja huset och flytta in i en hyreslägenhet, som Fatme då gjorde med sina barn. Nonna började jobba för att inte stressa sina föräldrar eller främst sin mamma med att be om pengar till sånt som hon behövde och ville ha. Fatme lämnar då Aziz. Jag vet inte om hon lämnade honom för att det blev för mycket, att företaget gick under och att det blev ekonomisk stress som slet på relationen. Eller det var att hennes syster berättade om att han besökte prostituerade lite då och då. Men de separerar i alla fall. När man får svaren från obduktionerna på kropparna så blir bilden lite klarare. Fem av dem i huset hade blivit skjutna en gång i huvudet. Det var Sara, Fatmes systerdotter, Ali, Nonna, Fatme och Aziz. Sore och Mohammed blev skjutna tre gånger. Sore blev skjuten tre gånger i huvudet och Mohammed blev skjuten en gång i huvudet och två gånger i magen. Man kommer fram till att när man tittar på Aziz skott i huvudet så ser man på vinkeln att skottet kommer från att han själv har riktat pistolen mot sig själv och begått självmord. Och det som stör mig i detta fallet är att alla de här sju människorna, jag kommer lägga upp bilder på dem, alla de ser så genomsnälla ut och de ser så mjuka ut. De ser ut som, jag vet inte, de ser bara ut som två familjer som är väldigt trevliga och vill ta hand om alla och bjuder på mat. Så hade jag bara sett bilder på dem så hade jag aldrig tänkt att det gäller en massaker överhuvudtaget. Och Aziz ser jättesnäll ut. Och det stör mig så att man kan inte se ondska på de flesta. Och jag säger inte att Aziz var ond, för att alla som kände honom sa att han var jättetrevlig, jättegenerös, rolig. Och det kan bara vara en depression som gjorde att han inte kunde tänka klart och bara kände att allt var hopplöst och sket i konsekvenserna. Jag vet inte, men det är bara att när jag tittar på bilder och man reflekterar att det är människor och att ett beslut bara avslutade 7 liv så. Att något gick fel någonstans. Och det känns som i denna situationen också att det här hade inte behövt hända. Och jag vill också säga att jag ursäktar inte mord, utan jag snarare lyfter fram hur svagt vårt psyke egentligen är, eller kan vara. Och vissa kan hantera det utan att göra galna saker, medan andra bara drivs till att göra crazy shit, I guess. Men för att klara upp allting så får man då svar från labbet, och blodet på pistolen som var i Mohammeds hand var inte hans egna, utan det var Aziz blod och fingeravtryck. Och lyssnar man närmare på 911-samtalet så hör man att mannen som ringer in säger "he's shooting people". Man kan fastställa att det är Aziz som har ringt in, och för att det är hans blod på vapnet i Mohammeds hand så förstår polisen att Aziz har placerat pistolen i hans hand för att det ska se ut som att det är han som är mördaren. Polisen söker igenom Aziz hus och man hoppas på att man ska hitta ett självmordsbrev eller något så man kan förstå varför han gjorde det han gjorde. Men man hittar inget. Men man hittar ammunition och kvitto på pistolerna som hittas i Fatmas lägenhet. Så man kan bestämt knyta vapnen till honom. Polisens teori är att Aziz gillade inte hans svägerska och hon gillade inte honom. Deras relation hade alltid varit spänd. Och dagen innan så hade Sohe och Mohammed bjudit in alla till en julfest. Alla utom Aziz. Och visst, det kan vara en anledning. Jag tänker att det måste nästan ha hänt mycket mer för att personen som andra har beskrivit som bästa personen de har träffat ska bli så arg för att han inte blir inbjuden till en julfest att han går och dödar 6 personer. Och 2 av dem är hans egna barn. Men det bara känns som att det hände mer som ledde fram till det här. Det känns som att polisens teori är lite för simpel bara för att sätta en teori på det. Ah, det var nog så här. Vi har liksom ingen som kan berätta varför, så det här tror vi och nu är fallet avslutat. Men jag tror att det måste ha hänt mycket, mycket mer. Det har säkert varit depressioner och så, för att ja, hans business gick ju i konkurs och allt det här. Att det måste ha varit liksom motgång på motgång på motgång som har gjort att han gjorde det otänkbara. Men längre än så här kommer vi inte. Varför han bestämde att döda sin familj och varför han gjorde det just på julen kan vi bara spekulera om. Jag hoppas att ni tyckte om det här fallet och att ni får en trevlig andra advent. Så kommer vi höras igen nästa vecka, den 3:e advent. Tills dess så ta hand om varandra och er själva, och vi hörs nästa vecka. Hej då!